Olof, hur går det egentligen med regeringens planer för ny kärnkraft i Sverige?
Ja, att bygga kärnkraft är ju dyrt, komplicerat och det tar lång tid. Och det man kan säga är att regeringen har haft högt tempo. Men man har också fått göra om sina planer en hel del när de här stora visionerna möter verkligheten.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om regeringens plan B. Mer skattepengar till ny kärnkraft.
Och vi ska stanna kvar i Oskarshamn för där är första spadtaget för fjärde generationens kärnkraftverk taget.
Det är en gråmulen dag, den 3 februari 2025. Energi- och näringsminister Ebba Busch, klädd i en vinröd rock och vit bygghjälm, trycker ner en blänkande ny spade i den bruna jorden.
Det här är ju historiskt. Sverige är en stolt kärnkraftsnation idag. Men vill vi fortsätta vara det och inte bli kvar på perrongen när hela världen rustar för mer ny kärnkraft, ja, då behöver vi investera framåt. Och det är klart att det här är väldigt stort.
Det symboliska spadtaget gäller en testanläggning som ska byggas här bredvid det gamla kärnkraftverket i Oskarshamn. Där det är tänkt att små modulära kärnkraftsreaktorer ska utvecklas med mångmiljonstöd från Energimyndigheten. Och Ebba Busch parafraserar de kända orden från den första månlandningen.
Ett litet spadtag för det här projektet, men ett stort kliv för Sveriges kärnkraft.
Men när ny kärnkraft faktiskt kan bli verklighet, det vill energiministern inte säga till SVTs reporter på plats.
Din förhoppning är ju att sätta spaden i marken för ett riktigt kärnkraftverk, inte en testreaktor. Tror du det kommer bli inom denna mandatperioden?
Nej, men jag har ju inte satt något datum för det av den anledningen att politiken har en jättehemläxa att göra.
Gäst är Olof Winblad, ekonomireporter på Ekot.
Så Olof, jag tänker om vi börjar med hur det här med att bygga ny kärnkraft i Sverige blev en sån viktig fråga för regeringen. Alltså, var börjar den där historien?
Ja, var börjar den? Man kanske kan välja då en partiledardebatt i Göteborg inför valet 2018.
Hej och varmt välkomna till...
Och vad är det som hände där då?
Ja, det var Kristdemokraternas Ebba Busch som då hade varit partiledare i 3 år.
Ja, men då går jag rätt på det viktigaste, för jag skulle faktiskt vilja ge ett nytt besked här ikväll.
Som gick ut med ett utspel om kärnkraften i Sverige.
Vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner 2 reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
Det blev ganska mycket uppståndelse kring det. Vid den här tiden handlade ju debatten mest om nedläggning av kärnkraften. Och bakgrund till det var ju att 2 år tidigare hade 5 partier i Sverige, bland annat Kristdemokraterna, enats i vad som beskrevs som en historisk energiöverenskommelse.
5 partier har kommit överens om den framtida svenska energipolitiken.
Med de villkor som är nu uppställda, att man inte får subventioner direkt eller indirekt, så är det ju ingen människa som kommer att bygga någon kärnkraft under överskådlig tid.
Och de här utspelen då från Ebba Busch, det var ju som en föraning om det som hände året därpå när Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade energiöverenskommelsen.
Och varför gör de det då?
Ja, vi har velat ändra energimålet till 100% fossilfritt och vi har velat säkra kärnkraftens framtid under överskådlig tid i Sverige.
Ja, det handlar just om kärnkraften. De tycker att den behöver få ett större utrymme i framtiden i Sverige. Och det gör ju då att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kan hitta varann i kärnkraftsfrågan.
För de tycker alla att kärnkraft är bra.
Ja, de kommer kunna enas på ett sätt som inte har varit så tydligt förut. Om man hoppar fram då 2 år i tiden så är det hösten 2021. Elpriserna börjar rusa i Sverige. Februari 2022 kommer invasionen av Ukraina.
Ja, nu dimper det ner elräkningar i hushållen som fått många kunder att sätta kaffet i halsen. Detta på grund av det historiskt höga elprisläget.
Och det blev en väldigt intensiv diskussion kring elpriserna.
Ja, ni gissade rätt. Nu ska vi prata elpris. För det har gått fullständigt bananas i vinter. Och det är många som inte längre har råd med sånt vi annars tar för givet.
Allt det här kommer också tillbaka till elpriserna. Att vi måste ha en annan energipolitik som gör att människor kan känna sig trygga, att man kan bo kvar, att man inte drivs från hus och hem.
Men i valrörelsen då, som är på gång, så lyckas ju då de blivande Tidöpartierna att koppla ihop den här elpriskrisen med kärnkraftsfrågan.
Mm-hmm.
Att ge kärnkraften en ny renässans och på så sätt reparera de skador som man anser att nedläggningen av reaktorer orsakade det svenska elsystemet. Och som man menar delvis har påverkat att det har blivit så höga elpriser under det här året. Men det finns fler faktorer som gör att priset är högt.
För första gången någonsin kampanjar högerblockets fyra partier tillsammans.
En första gemensam turné för det som sen ska bli Tidöpartierna blir faktiskt verklighet i augusti, när elpriset är som allra högst i Sverige.
Alltså, vi är ute på en gemensam turné här där vi gör framförallt studiebesök på kärnkraftverk för att manifestera enighet i den viktiga energifrågan.
Det är de energipolitiska talespersonerna i alla de här fyra partierna som hoppar in i en knallblå buss med eldslågor på sidorna och där det med vit text står ny energi för Sverige.
Det är en snabb buss med de här flamesen. Då.
Ja, och målet för den här bussresan är Sveriges kärnkraftverk. Och när de sen tagit sig ner till Oskarshamn så lägger Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, som är född i Oskarshamn och tidigare också har jobbat på kärnkraftverket där, upp en film på Instagram på när bussen rullar in i Oskarshamn. Musiksatt med Eddie Medusas Mera kärnkraft. Och Moderaterna lanserar sin politik i de här frågorna i en kampanjvideo.
Sverige kan bättre. Mycket bättre.
Där hela rubriken är kärnkraft är klimatsmart.
Mm-hmm.
Då har de bytt ut det blåa M-et mot ett gult M som ligger mot en grön bakgrund.
Ah.
Och filmen sveper över gula rapsfält i Sverige.
Hmm.
Moderaterna vill få ordning på Sverige. Vad vill du?
Så det låter som ett sätt att marknadsföra det här är som en klimatsatsning då också.
Vi kan inte bara bygga ut väderberoende kraftslag som sol och vind, utan det behövs baskraft i systemet. Och då är det kärnkraft som är det fossilfria alternativet som finns tillgängligt. Så tänker man. Men sen är det här med ekonomin och kärnkraft. Alla vet ju att det kostar mycket pengar, att det inte hittills har ansetts lönsamt av energibolagen.
Mm-hmm.
Moderaterna då lämnar ett viktigt besked här i valrörelsen. De vill kunna garantera lån till framtida kärnkraftsbolag. 400 miljarder kronor i kreditgarantier.
Och det här med kreditgarantier, om du lite förenklat skulle förklara, det handlar om att staten går in och hjälper till med lånen.
Ja, det handlar om att staten garanterar de lån som bolagen tar, så att om bolagen skulle till exempel gå i konkurs så täcker staten delar av det här lånet. Tanken från Moderaternas sida är att det här ska möjliggöra 10 reaktorer till 2045. Det är deras plan. Och det som är viktigt här i Moderaternas kärnkraftslöfte som presenteras här då, det är att det är de här kreditgarantierna tillsammans med en rad lagförändringar som ska räcka för att få till de här reaktorerna. Man är väldigt tydlig med här att i Sverige ska vi inte göra som i Storbritannien, där staten har garanterat bolagen ett pris som de ska få betalt för den el de producerar. Det kallas för prisgaranti.
Mm-hmm.
Och det man gör när man gör så, det är helt enkelt att man säger att staten eller skattebetalarna ska se till att de får den här summan betald. Och det kan ju då kosta en del för skattebetalarkollektivet.
Och det vill inte Moderaterna i det läget då?
Nej.
Okej, så om vi går över nu då till det som sker efter valet 2022, när det ju är just de här Tidöpartierna som kommer överens och regeringen bildas där med Moderaterna i spetsen. Alltså, vad händer då med alla de här kärnkraftsplanerna?
De finns med i Tidöavtalet som man enas om då, och det blir en rivstart. Det märks inte annat här på redaktionen till exempel, för det kommer under de här åren väldigt många inbjudningar till presskonferenser med nyhet på kärnkraftsområdet.
Jaha, det finns några sådana i mejlkorgen hos dig då?
Ja, och det är full fart här får man säga. 2023 säger finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, att det första spadtaget kommer att tas under mandatperioden, det vill säga före september 2026. Och klimatminister Romina Pourmokhtari säger på en presskonferens att det behövs 10 storskaliga reaktorer.
Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 konventionella reaktorer, behöver tas i drift under 2030 och 40-talet.
Men här börjar också krångla till sig lite för regeringen, för statliga Vattenfall då, som regeringen vill omgående ska påbörja planeringen av ny kärnkraft. De kommunicerar ganska snart att de här kreditgarantierna, det kommer inte räcka för att de ska kunna investera i kärnkraft. Det krävs mer om det här ska bli lönsamt. Vattenfalls ledning åker ut i världen och gör studiebesök på andra kärnkraftsbyggen, Kanada, Frankrike, Storbritannien. Och på en av de här resorna så tar de också med sig finansminister Elisabeth Svantesson.
Aha. Nu är det en ny studieresa här.
Ja. De ses i London och träffar företrädare för den brittiska regeringen och tar sedan tåget till kusten där Hinkley Point C håller på att byggas. Det är 2 nya reaktorer. Det är alltså ett jättebygge. Det är en mängd med lyftkranar och varje dag kommer det 200 bussar med arbetare till den här platsen för att jobba och bygga det här kärnkraftverket. Det är ett projekt som har blivit kraftigt försenat och väntas också bli nästan dubbelt så dyrt som man först trodde. Det talas om uppemot 600 miljarder kronor i dagens penningvärde.
Det låter ju kanske inte som ett jättepeppigt studiebesök då, om man liksom vill bygga ny kärnkraft i Sverige.
Kanske ett realistiskt studieobjekt om inte annat för att undvika de här misstagen, eller att man vill göra på något annat sätt, kan man tänka sig. Och om inte förr så blev det nog uppenbart för den svenska regeringen efter den här resan att det inte räcker med det som man utlovade i valrörelsen.
Så vad gör de då?
De kallade till en presskonferens den 16 november.
Märk att det är gott humör här idag på främre raden. Trevligt, varmt välkomna till den här pressträffen.
Ebba Busch är taggad på väldigt gott humör, ser det ut som, för hon ler väldigt mycket på den här presskonferensens inledning. Och bland annat talar man om att man ska utse en kärnkraftssamordnare.
Så det är ganska mycket detaljerat arbete som ska till i detta. Och den här kärnkraftssamordnaren, tänkte fungera lite grann som Q fungerar till James Bond.
Det ska bli som Q för James Bond, säger Ebba Busch.
Alltså den som kommer med såna olika uppfinningar, att man kan skjuta med en penna och sånt där.
Precis. Ja.
Kunna komma fram till de där smarta nya verktygen som gör det möjligt att gå ut och klara den här, inte rädda världen kanske, men nästan den här gröna omställningen.
Och sen när det är Elisabeth Svantesson, finansministerns tur, så får hon leverera det riktigt nya beskedet här. Och då är det lite mer allvarsam ton när hon säger att staten behöver ta en större roll i det här bygget av ny kärnkraft.
Det som Ebba presenterade, otroligt viktigt med garantierna, men det kommer inte att räcka. Det kommer att krävas för den här typen av infrastruktur att även staten är med och delar på risken.
Och de tillsätter en utredning och när den är klar sommaren 2024 så föreslår utredaren 3 saker. 1. Att staten ska garantera ett pris för den el som kärnkraftsbolaget producerar under 40 år. Det betyder alltså att konsumenterna kan komma att få betala extra för att bolaget ska få betalt för sin el. Det var det vi hörde från början. Att man
det var det de inte skulle göra. Ja.
Staten ska ta lån åt bolaget för att sänka kostnaderna i det här projektet. Och så vill man ha en risk- och vinstdelningsmekanism. Och det handlar om att bolaget ska garanteras att få en avkastning. Men blir den väldigt hög så ska staten och vi skattebetalare då få tillbaka en del av det. Så man reglerar det lite grann. Och när väl svenska myndigheter då har tagit del av de här förslagen så kommer en hel del hård kritik från de myndigheter som är ansvariga på energiområdet.
Och vad är det kritikerna menar är problemet här då?
Ja, men det är flera saker. Dels att det här kan bli väldigt dyrt, men även att det här slår ut andra investeringar som skulle kunna gjorts i energibranschen. Och politiskt är reaktionerna också starka från oppositionen.
Vi vet att det finns alternativ som är billigare och snabbare. Det har regeringen inte ens brytt sig om att utreda.
Det finns alternativ. Det är fullt möjligt att göra det här utan ny kärnkraft. Det går snabbare och det är billigare. Vi får den förnybara elen vi behöver nu de närmaste 5-10 åren.
Man är beredd att ta en springnota för kärnkraftens skull på skattebetalsbekostnad.
Kritik kommer faktiskt också från högerliberalt håll, Timbro. Tycker också att det är fel med de här stora statliga subventionerna som det här innebär. Man får ju också mycket stöd i en del remissvar energibranschen och industrin som tycker att det här förslaget är bra och att det är viktigt att regeringen går fram med de här förslagen för att få till kärnkraft.
Jag vet inte om ljudet går fram överhuvudtaget. Men...
Det är den 21 augusti 2025. I hamnen i Bua på den halländska kusten håller Tidöpartierna pressträff.
Hörrni, välkomna hit. Och
i bakgrunden syns röda små fiskebodar på de karga klipporna. Och så Ringhals kärnkraftverk som tornar upp sig mot himlen. Det blåser ordentligt och partiledarna har svårt att hålla frisyrerna på plats.
Det blåser idag. Det är väl bra för Vattenfall, tänker jag. För många andra också.
Jimmy Åkesson skämtar om att det är en bra dag för vindkraften. Men ämnet för dagen är kärnkraft.
Jag är väldigt glad över att kunna stå här idag och berätta att vi nu tar nästa stora steg mot att kunna bygga ny kärnkraft i Sverige för första gången på över 40 år.
Anna Borg, vd för Vattenfall, berättar att de landat i att bygga små modulära reaktorer här och att de kan ha en sån klar till 2035. Ulf Kristersson säger att han är nöjd med det, trots att målet om att ha motsvarande två storskaliga reaktorer på plats samma år inte ser ut att uppfyllas.
Ja, jag är mycket nöjd med detta. Men det här är början. Men det är en viktig början.
Statsministern kommer också med en annan nyhet. Staten ska gå in med direktinvesteringar. Och när Vattenfall tillsammans med flera industribolag sen i slutet av året kommer in med en ansökan så framgår det att man vill att staten ska bli majoritetsägare i bygget och hjälpa till med slutförvaret av nytt kärnbränsle om kostnaderna blir för höga. Under våren 2026 kommer också ett par andra ansökningar in om att bygga små modulära reaktorer på andra platser i Sverige. Så Olof, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här visionen som du berättat om som regeringen haft för ny kärnkraft och vad den landat i. Alltså, det kan ju vara att man lite får intrycket av här att det börjar bli en tummetott, alltså jämfört med de stora visionerna. Eller har kritikerna fått rätt då att kärnkraft är för dyrt och komplicerat och tar för lång tid?
Vi vet ju ärligt talat inte riktigt hur dyrt eller hur lång tid det kommer att ta att bygga de här eventuellt nya reaktorerna. Mm-hmm. Man kan också tänka att de kritiker som var rädda för att det här massiva kärnkraftsprogrammet med 10 storskaliga reaktorer som skulle byggas snabbt kanske kan glädjas över att det kanske inte går så fort som det lät i valrörelsen, om det nu är så det blir. Så oavsett hur det går så har ju regeringen fått fart på en massa processer. Men det kanske tydligaste som har hänt i allt det här är att staten och i förlängningen skattebetalarna kommer få ta ett större ansvar än vad Tidöpartierna sa inför valet om kärnkraften ska bli verklighet i Sverige.
Men du sa ju det att en kritik som kommit mot att staten går in på det här sättet och stöttar kärnkraften är att det kan riskera då skada andra satsningar på sånt som vind och sol.
Ja, men precis. Och det blir ju kanske så på en marknad om staten går in och säger att det här ska vi satsa på, att pengarna går dit så att säga, och andra kraftslag blir inte lika intressanta då. Och det här har också regeringens egen utredare föreslagit, att även havsvinden ska få någon form av statlig subvention.
Och jag menar, tiden går ju snabbt. Nu är vi inne i en valrörelse igen där det ju eventuellt kan bli ett maktskifte i höst. Så vad händer då? Alltså, kan det kasta upp hela det här med ny kärnkraft i Sverige i luften igen då, eller?
Ja, det är ju spännande, för just nu pågår ju en förhandling mellan staten och det bolag som vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals. Och där kan man tänka sig att man har lite bråttom inför valet. Men man kan säga en sak, regeringen har ju lyckats med ett stort skifte i debatten. Numera är det ju inte bara de här 4 partierna som satt i energibussen som är med på bussen så att säga, utan nu har även det största partiet, Socialdemokraterna, accepterat i princip alla de här stegen man tagit kring kärnkraft. Även om man då också vill ha ett statligt stöd till havsvindkraft. Men det finns ju partier som är emot kärnkraft som Miljöpartiet, och där förväntar sig många att om den sidan av politiken vinner valet så kanske det blir ett samarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och hur det då blir med kärnkraften är ju oklart.
Tack så mycket, Olof.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Olof Winblad. Producerade gjorde Mattias Lindgren, Edvard Nilsson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se. Och vill du höra mer av Olof Winblad? Lyssna på Ekonomiekot Extra. Finns i appen Sveriges Radio.